Okej, så ursäkta att teknologin inte fungerar från början. Det brukar vara så. Jag vet inte om jag på jobbet, jag vet inte om jag någonsin har varit på ett möte på jobbet där det inte var krångel från början innan det började så. Okej. Så det var roligt att se er allihop. Nu ska jag först ska säga som jag brukar säga när jag är här och när jag får predika här att jag inte är här så ofta, så om du inte gillar min predikan så oroa dig inte, för det händer inte mer än ungefär en gång var tredje år eller något sånt. Så kom gärna tillbaka ändå, okej. Så det var det jag ville säga först. Okej. Okay. Sen kan vi kan väl be en kort bön innan vi börjar. Kära himmelska fader, tackar dig att vi får vara här idag, samlade här idag på möte, får ge dig äran. Och far, vi ber att du ska hjälpa mig att predika och att du skulle hjälpa folk att höra det de bör höra. Jag ber att allt det som de inte borde höra, som inte du vill, om jag säger någonting som inte stämmer, så ber jag att de ska glömma bort det. Och vi älskar dig, Herre, och vi ber att du är med oss här idag. I Jesu namn. Amen. Okej. Ja, så idag så ska jag prata om det viktiga med att be. Och jag lånar en hel del. Vänta, jag ska se. Vänta, en sekund. Jag lånar mycket frikostigt från en man som heter R.A. Torrey. Det är en författare som jag tycker är väldigt bra. Och han levde på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han dog 1928. Och boken i fråga som jag lånat ifrån, How to Pray, eller Hur man ber, den här upplagan var tryckt år 1900, den här boken. Så den finns på svenska också, ska jag ganska helt säker på. Och den engelska versionen kan man ladda ner gratis på internet, för det är ingen copyright längre, den har gått ut. Men jag ska säga att jag lånar frikostigt från honom. Så varför är det då okay, kom igen nu. Annars får jag gå och trycka. Okej, vi gör så här. Det gick inte så bra det. Så. Där. Så. Så i Efesierbrevet kapitel 6, vers 18, då läser vi att Paulus, han säger här, gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga, säger han. Och det här sammanhanget som Paulus säger denna mening i då, det är, om ni känner till Efesierbrevet kapitel 6, en del av er kanske känner till det. Där finns det som står om Guds vapenrustning. Det som kallas för Guds vapenrustning, det är i verserna typ 12 och framåt. Och märk här att vad han säger, Paulus, han säger gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Och det ordet vaka där i grekiska grundtexten. Jag ska veta inte om jag uttalar det rätt här. Agrupneo. Att vara sömnlös betyder det. Att vara vaken. Och Paulus, han visste att vi människor är naturligt lata, och speciellt är vi lata till att be. Och det är ofta så att när vi ber, att vi ber sällan igenom liksom. Vi kommer ofta väldigt nära i bön, vi kommer väldigt nära att få välsignelse där, men vi ofta släpper vi taget och blir trötta och ger upp innan vi kommer igenom riktigt. Så det här med att vara sömnlös till att bedja, det borde brännas in i våra hjärtan liksom. Nu ska vi ta. Men sen då, varför är det då viktigt att be? För jag ska gå igenom en serie punkter. Ja.
Jag tycker på
1200-talet. Ett sms. Ja. Ja, vi kan prata om det sen. Ja, det är vi. Vi kan prata om det sen över kaffet sen. Men så varför är det viktigt att be alltså då? Nummer ett där, alltså första punkten. Ska gå igenom några punkter om varför det är viktigt att be. Och jag ska inte gå så djupt in i någon av dem, men vi tar en översikt, okej? Okay? Men så varför är det viktigt? För det första, för det finns en djävul. Okej, okay, så där i Efesierbrevet kapitel 6 så ser vi i vers 12. Det står det att vi strider inte mot kött och blod. Utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Okay. Och sen så fortsätter Paulus och säger: ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot det på den onda dagen. Säger han. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Och sen går han igenom vad vapenrustningen är för någonting. Vad de olika delarna av rustningen är. Och sen efter det så säger han då att vi behöver ha konstant och uthållig, outtröttlig och sömlös bön. Vi ska alltså vaka, be den helige ande så att inte allt det andra med rustningen, så inte det blir förgäves liksom. Bönen är väldigt viktig där. Och sen vet vi att djävulen är smart och han vilar inte. Han tänker alltid på hur han ska få Guds barn att falla. Så om vi slappnar av i bön så är det mycket möjligt, mycket större risk att djävulen har en chans att snärja oss. Och det är det som är tanken där i sammanhanget i Efesierbrevet kapitel 6. Så en andra punkt. Att bön, det är Guds, det sätt som Gud har föreskrivit för att vi ska kunna få någonting av honom. Det är nyckeln till många att vi ibland saknar upplevelser med Gud i våra liv och i det verk vi har, är ofta att vi försummar bön. Okay. Så det står i Jakobs brev, kapitel 4 och i vers 2. Det står att ni haven inte därför att ni icke beder, och ni har inte därför att ni inte ber. Så ibland så frågar vi oss kanske, varför gör vi inte så mycket framsteg i vårt kristna liv? Frågar kanske många kristna. Och då säger Gud: det är för att ni försummar bön. Ni har inte därför att ni inte ber. Och kanske vi säger: varför ser vi så lite frukt av det arbete jag gör? Och då svarar Gud igen: ja, du försummar bön. Vi försummar bön. Ni har inte därför att ni inte ber. Varför ser vi så få? Varför ser vi inte så många som blir frälsta? Gud svarar: vi försummar bön. Ni har inte därför att ni inte ber. Så kanske pastorn i en kyrka kanske frågar: Varför har inte kyrkan framgång mot världen och världslighet och irrelärer och synd? Vi säger att vi försummar bön. Ni har inte därför att ni inte ber. En tredje punkt. Att apostlarna i Nya Testamentet där alltså, de höll bön för något av det viktigaste som de kunde ägna sig åt. Där i Apostlagärningarna kapitel 6, vers 2-4. De fick mycket att göra. De fick så mycket att göra att de sa att det var inte rätt att vi försummar Guds ord. Och sen säger de i slutet där att de fixar till så att vi skulle då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Så de ägnar sig mycket åt bön och åt ordet, det vill säga att predika från Bibeln. Och sen ser vi att Paulus i många av Paulus brev, han skriver ofta om hur mycket han bad för kyrkor och för andra människor. Så jag ska bara ta ett par exempel. Han säger till exempel i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 15. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla det heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ska bara ta ett par exempel här. I första Thessalonikerbrevet kapitel 3 vers 10 säger han: natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Och sen i andra Timoteusbrevet kapitel 1 vers 3 till exempel så säger han: jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner, säger Paulus. Det var, jag har flera exempel, men jag ska inte läsa igenom alla dem. Men en sak som vi också kan se då också, att ofta så är det, om man läser biografier av mäktiga gudsmän och folk som Hudson Taylor och George Miller, jag vet inte om ni känner till de människorna till exempel. Hudson Taylor, han åkte till Kina på 1800-talet och startade mission i Kina till exempel. Och George Miller hade barnhem med många tusen barn vart det till slut, där han frågade inte om stöd från människor. Han bad till Gud om mat. Och ibland till och med var det så att han bad tidigt på morgonen, eller på morgonen, att alla barnen, de hade ingen mat alls. Så de allihop bad till Gud. Och då var det så att mjölkbilen gick sönder utanför. Och att, vagnen gick sönder, och så att de fick mjölk. Eller bagaren kom och knackade på och sa, Gud sa åt mig, jag skulle baka bröd till dig i natt. Så jag var uppe hela natten och bakade bröd. Sådana saker hände till George Miller till exempel. Men så man kan se, man läser biografier, så att mäktiga gudsmän utanför Bibeln, alltså då, så, de har ofta varit bönemänniskor. De har varit olika på många sätt, men de har varit lika i det att de var alla bönemänniskor. Okej. Okay. Sen en fjärde punkt. Att bön spelar en mycket viktig roll i Jesu liv här på jorden. Och så vi kan ta då Markus kapitel 1 vers 35. Så när Jesus var på jorden då, alltså, som ni vet, man kan läsa om i evangelierna. Jag bara tar ett par exempel här. Det står här: tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Så fast den dagen före så hade han haft mycket att göra. Han hade jobbat hårt. Men han om ni läser evangelierna där, han höll igång mycket. Det var mycket de höll på med. Och han hade haft en arbetsam dag före. Men han förkortade ändå sin sömn så att han kunde gå upp tidigt och ge sig själv till en mera viktig bön. Och sen i Lukas kapitel 6 vers 12. Det står att vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han bad hela natten till Gud. Så vi ser att ibland så fann Jesus till och med att det var nödvändigt att han började vara uppe hela natten och be en hel natt. Så det hände ibland. Det var inte så att han gjorde det varje gång, men det hände då och då. Så Jesus spenderar mycket av sin tid och sin styrka i bön. Så om vi verkligen vill följa honom i det, så, och kalla oss Jesus efterföljare där, så borde vi också spendera mycket tid i bön. Sen en femte punkt. Punkterna bara ramlar igenom här. Kan ni ge sig hur många punkter det finns? Ja, jag ska inte säga så att ni inte blir rädda. Okej. Jesu tjänst, alltså, så bön. Ja. Bön är det viktigaste som Jesus ägnar sig åt just nu. Vad Jesus gör nu. Nej. Så Jesus han var inte, men hans tjänst var inte klar, alltså, i och med det att han dog och uppstod. Men hans försoningsverk, att han försonade oss, alltså, han tog våra synder, det är klart. Men när han uppstod och steg upp till faderns högra sida, så han började ett annat verk eller arbete som han håller på med, som är också väldigt viktigt för oss. Och det kan inte skiljas från hans försoningsverk riktigt, men det är nödvändigt, för det står här i Hebreerbrevet kapitel 7, vers 24-25, det står: men eftersom Jesus lever för evigt har han också ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Så vi ser här att, och det där mana gott, ja, det är samma ord för att mana och be, är samma i den grekiska grundtexten. Så den här versen, vers 25 där, visar vad Jesus gör nu för någonting. Att han kan helt och fullt frälsa oss, helt och fullt, därför att han inte bara dog, utan han lever för evigt, han lever alltid. Och så visar versen också syftet med vad han gör nu, alltså med hans liv nu, för att mana gott för oss. Så bön är alltså huvudsaken av vad han gör just nu. Och genom de bönerna så frälser han. Alltså han ber för oss. Alltså, det är ganska intressant att han bryr sig om oss. Att han manar gott för oss hos fadern. Och i Romarbrevet 8, vers 34 så visar Paulus samma tanke. Han säger, vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Så om jag tänker om det Jesus håller på med nu, så ett sätt som vi kan ha gemenskap med honom i hans nuvarande verk är alltså att vi också spenderar mycket tid i bön. Och så den tanken att Jesus håller på med det borde inspirera oss också att göra det och be. Ja, och så vi kan inspirera oss att be till Gud att han gör oss till förebedjare. Okej. Okay. Och det är någonting som är att be. Det är någonting som alla kan göra. Som alla kan ha del i det. Va? Även om vi har människor som är sjuka. Så jag vet att det finns människor här som inte är här idag. Som Sivan till exempel. Hon har svag i hjärtat tror jag det var. Men hon kan ändå be. Om man inte kan komma till kyrkan på grund av sjukdom. Så kan man ändå vara med och be. Förbön som är väldigt viktigt. En mamma som är upptagen kanske, hon kan be, men som tar hand om barnen hemma. Och en kvinna som måste jobba då, eller vem som helst som måste, när man jobbar, kan be för andra kristna, de kan be för ofrälsta, för missionärer. En affärsman kan be medan han springer mellan möten. Och naturligtvis måste vi också ta tid och be enskilt också i bönekammaren, som man säger, men man med koncentrerad bön, men man kan be liksom överallt också. Okej. Okay. Punkt nummer 6. Och en annan anledning till att det är viktigt att be är att bön är det sätt som Gud har gett oss att vi kan få barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Där Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så här visar Gud då att det visar att Gud har ett sätt som vi kan söka barmhärtighet och nåd. Och det sättet är bön, alltså att komma till nådens tron som det står här. Och nådens tron, det är alltså det allra heligaste där dit Jesus har gått för vår skull. Okay. Så barmhärtighet behöver vi väl allihop. Är det inte så? Vi behöver barmhärtighet från Gud, det behöver vi allihop. Och nåd från Gud, det måste vi ha. Om vi inte har nåd från Gud så slutar vårt liv och verk och slutar i katastrof. Och bön är det sätt som vi får barmhärtighet och nåd. Det finns oändlig nåd för oss. Och vi kan få erfara den då genom bön. Så om vi förstår bredden och djupet och höjden av den nåd och barmhärtighet som finns tillgänglig för oss. Om vi bara bad om den. Då skulle vi nog be mer tror jag. Så vem känner inte behov av mer nåd? Så be om den konstant och ihärdigt. Outtröttligt. Okay. Och Gud han tycker om när vi ber skamlöst till honom. Som vi vet i Lukas evangeliet, där det står att där Jesus har en liknelse om den som kommer och knackar på dörren mitt i natten och säger jag behöver bröd. Och den som var inne i huset han steg upp för att ge oss vad den personen behövde. Så Gud, när vi ber ihärdigt så kommer han att stiga upp och ge oss vad vi behöver. Okay. Punkt nummer 7. Att bön i Jesu namn är det sätt som Jesus själv gav oss genom vilket vi får fullkomlig glädje. Okay. Johannes 16, vers 24 säger Jesus, hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Så varför får vi fullkomlig glädje när vi ber? Vad är det? Delvis är det klart att vi blir glada därför att vi får vad vi ber om. Om vi får bönesvar så blir vi glada förstås. Så Men det är mer i det också. För när vi får bönesvar, och när vi ber om någonting specifikt och Gud svarar på det, ger oss det, då blir Gud verklig för oss. Ja? Då visar det visar för oss att Gud verkligen hörde våra bön, och Gud är verklig. Alltså att han är där alltså. Och det är väl välsignat att ha en Gud som är verklig och inte bara en tanke eller en idé. Alltså. Och lite senare efter att jag pratar här, så ska jag låta Tina komma upp sen och ge ett vittnesbörd om svar på bön också innan det är slut sen. Och sen är det är ju en glädje att ha gemenskap med Gud. Alltså. För i Guds närvaro, det ska vi se i Psalm 16, vers 11. Du ska kungöra mig livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet i din högra hand är vinnerligen. Så det är där, i Guds närvaro, där finns det glädje till fyllest. Så vi behöver ta tid och komma in i Guds närvaro, i bön. Vi behöver ge oss själv till bön när vi ber. Vi kommer in i Guds närvaro och kommer in i hans glädje. Okej, nummer 8. Så, en annan anledning att det är viktigt att be är att bön med tacksägelse under alla livets bekymmer och behov, och bön i Jesu namn. Om min grammatik är fel här, då får ni ursäkta, för jag har ja, jag har varit borta för länge. Okay. Men under livets bekymmer och behov i Jesu namn, är det sätt som Gud har gett oss för att vi ska få frihet från alla de bekymren och få Guds frid som övergår allt förstånd. Så det står ju i Filipperbrevet, det är kända verser här, kapitel 4, vers 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Verkar det ouppnåeligt för oss vanliga dödligare att ha en frid som övergår allt förstånd? Den här versen här visar hur man kan få det. Okay? De här verserna, Filipperbrevet kapitel 4, vers 6 och 7. Att vi inte ska göra oss bekymmer för någonting. Så om vi håller konstant kontakt med Gud, och när vi får problem då, små eller stora problem, så kan vi på en gång prata med honom, tala med honom om dem. Och så ska vi komma ihåg att tacka honom för vad han redan har gjort. Och sen resultatet där blir att då Guds frid kommer in i våra hjärtan. Det står här, vi litar på Guds ord. Och den frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. För ibland när vi blir stressade och vi får bekymmer och så blir vi så stressade att vi inte ber. Att stressen hindrar oss från att be istället. Men då slösar vi bort en massa tid och energi och blir nervösa. Bara genom att vi konstant oroar oss och har konstant bekymmer. Om spendera en kväll eller natt i bön, det kan rädda en person från många nätter av insomnia, alltså av sömnlöshet. Så tid i bön är inte bortslösad tid, utan det är en investerad tid med väldigt bra ränta. Okej. Punkt nummer 9. Att bön är Guds metod genom vilket vi får den helige ande. Så om vi, Jesus säger att, som han säger i Lukas kapitel 11, vers 13. Han säger, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och Apostlagärningarna kapitel 4, 31 där, de säger, när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Och sen kapitel 8, vers 15 där, de sa, dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Så det genom bön kan vi få den helige ande, bli döpta i den helige ande. Om vi spenderar mer tid i bön, så tror jag det blir mer kraft, den helige andes kraft i vårt arbete. Så om vi, och sen om vi, när vi har den, när vi, när vi, när vi har den heliga andes kraft, så vi måste också spendera mer tid i bön för att fortsätta att arbeta den heliga andes kraft. Jag ska inte gå in djupare i det nu. Okej, punkt 10. Att bön, så bön förhindrar att Kristi återkomst kommer över oss som en snara. Där har vi i Lukas kapitel 21, vers 34-36. Han säger, men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara, till den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Det ordet vaka, det var samma vaka som vi hade i Efesierbrevet kapitel 6, vers 18 förut. Att vara sömnlöst i bön. Och så det finns alltså ett sätt på vilket vi kan förberedda på Kristi återkomst, nämligen bön. Och Jesu återkomst är ett ämne som är ganska populärt att prata om nu. Det var när den här boken skrevs också, för den delen. Så det är intressant att diskutera om Jesu återkomst och så vidare, allt det. Men det är också en helt annan sak också att vara beredd på Jesu återkomst. Så Jesus säger att ett sätt då vår levnadsatmosfär här på jorden, den tenderar att dra oss ner och göra oss oförberedda för Jesu återkomst. Men världen med sina nöjen och bekymmer, den drar oss ner, men det sätt som vi kan stå triumferande där över dem, det är att vaka och vara sömnlösa i bön. Punkt nummer 11. Nu kommer vi närmare slutet på punkterna här, ska vi se. Så se vem som gissar rätt sen. Men en annan anledning är att det är viktigt att be är det som bön åstadkommer i den kristnes liv. Därför att bön, det främjar andlig tillväxt. Som bibelstudium och bön är väldigt viktigt för andlig tillväxt. Okay. Så när vi har några exempel här, som i Psaltaren kapitel 139 och vers 23-24. I bön, när vi ber, så visar Gud oss våran synd, så vi kan bekänna vår synd. Utransaka med Gud, säger David, tror jag det är. Och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Okay. Och Gud som svar på bön också, han renar oss från våran missgärning och synd. Så i Psalm 51, vers 4. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd, säger jag. Och mina ögon också, när jag ber, öppnas så jag kan se undren i Guds ord. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Och när vi ber Gud om vishet, står här i Jakob. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Och till sist då, när vi träffar Gud i bön, ansikte mot ansikte, vi ser in i hans ansikte när vi ber, då förvandlas vi. Så det står i Andra Korinthierbrevet 3:18, och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Sen en annan sak är att någon bön, det ger kraft i vår arbete och vår verksamhet. Så om vi kan få kraft genom bön, så kan vi få kraft till predikande, till undervisning, till vårt personliga arbete och verk, och till och med sådana saker som att ta hand om barn och allting. Vi kan få kraft, vi kan be Gud om kraft. Som några exempel, det finns exempel som predikanter. Det var en man som heter John Livingstone, som han spenderade en hel natt i bön och samtal om kristen konversation. Nästa dag så så såg han 500 människor bli omvända. Eller omvända eller upplyftade. De kom ihåg den dagen som det gjorde skillnad i deras liv. Det finns folk som David Wilkerson, jag vet inte om ni har hört om honom. Vad var det på 60-talet? Så, om det var 50-talet kanske till och med. Sa Gud till honom, stäng av tvn och be så ska jag göra någonting i ditt liv, sa han. Så istället för att titta på tv då, så han var pastor David Wilkerson, men han, Gud sa åt honom, stäng av tvn och be istället. Och han gjorde det. Sen så blev han predikant i New York City och jobbade alltså med, jobbade med gängmedlemmar och han startade en organisation som heter Teen Challenge. Det är en organisation som är världsvid nu. Där många, många tusentals människor har fått bli fria från drogmissbruk och så vidare. Sen en kyrka som jag var med i när jag var studerande för några år sedan. Där i Carbondale, Illinois. Den heter Calvary Campus Church. Där hade de hade ett radikalt bönemöte varje måndag. Och sen hade de morgonbön varje morgon året om från 6 till 8 på morgon. Och det var människor som blev frälsta som kom till Jesus varje söndag, varje söndags gudstjänst. Och det var dop varje månad. Och det tror jag berodde på att det var väldigt mycket bön. För de såg, jag är med i en mycket, mycket större kyrka nu, men det var mer människor som blev frälsta i den mindre kyrkan som var med idag, som bad mycket. Så. Nästa punkt då. C. Bön leder till andras omvändelse. Torrey säger, jag tror också att det är så, att få blir omvända utan att någon ber för dem. Kommer också ihåg att Jesus ber för oss också, vilket är mycket viktigt. Men som till exempel, det fanns en kyrkofaren Augustinus, har ni hört om honom? Det var väl, måste ha varit 1500 år sedan åtminstone, som han levde. Han är en väldigt berömd predikant och författare inom kristenhet. Han levde som på ett riktigt, vad ska man säga, hedniskt vis. Han bodde med sin älskarinna tror jag i 10 år, och han hade en religion som glorifierade vi ska inte gå in i detaljer, men han var väldigt väldigt anti-kristenhet. Men hans mamma var kristen. Och hon bad för honom jättemycket. Och hon försökte skicka honom till en präst för att prästen skulle omvända honom. Men det gick inte. Prästen lyckades inte. Men han sa till mamman att det kan inte hända alltså att den här mannen, att han kommer att gå förlorad. Så många tårar som du gråter, sa han. Och den här Augustinus, han blev omvänd och blev en av de mest välkända författarna, som sagt, kristenhet. Han blev totalt omvänd. Ett annat exempel som jag tar fram. Det var en man som hette John Hyde. Han kom från USA. Och han var född 1865. Han flyttade till Indien och blev missionär 1892. Och han kallas för, John Hyde var hans namn, men de kallar honom för Praying Hyde eller Bedjande Hyde. Okay? Därför att när han kom till Indien så han ville se människor omvända, men det var så stort motstånd när han fick, det var så få som blev kristna, så det blev så få som blev frälsta. Men då började han att be intensivt alltså. En sak som han gjorde, han startade ett bönenätverk där han bad folk att be 30 minuter om dagen för verksamheten. Men ibland så spenderade han 30 dagar och 30 nätter i bön. Och ibland så låg han på knä 36 timmar i sträck och bad, alltså i 36 timmar i sträck. Och så sen så startade han en årlig konferens där i Indien där. Och han satte ett mål att han skulle få se en person, sa han. Vi ska se en person om dagen bli frälst det här året. Och det är omöjligt, så det går inte. Det går aldrig. Men nästa år så hade de 400 som hade blivit frälsta. Så då sa han, då dubblar vi det, sa han. Så då satte de ett mål om två om dagen. Och så fortsatte de så. Sen till slut så var det så att de hade 4 till 10 människor per dag som blev frälsta. Och han, han var så, om han inte han såg fyra människor bli frälsta på en dag, minst fyra, så blev han så tung nedtyngd. Så då var han tvungen att be igenom, sa han, för att kunna, ja, han var så nedtyngd. Så det, jag tyckte det var intressant. Och de sa, de lokala byborna där, de kallade honom för mannen som aldrig sover, därför att han bad så mycket. Så det var ett exempel. Och sen, till slut, nästa punkt, att bön, det ger välsignelse till kyrkan, alltså både lokalt och universellt, alltså den hela Kristi kropp och den lokala kyrkan. Så kyrkohistorien är full av svårigheter. Va? Djävulen, han hatar kyrkan, han hatar Kristi kropp, och han försöker på alla sätt att blockera och förstöra liksom framgång och tillväxt i kyrkan genom falska läror och irrläror och splittringar och korrupt leverne i kyrkan. Du vet att ibland blir det skandaler och så vidare, sådana saker. Men genom bön så kan vi hitta en väg genom allt det. Så att bön, det rotar bort villoläror, och när vi ber så tror jag Gud visar oss där vi har missförstånd, så vi inte behöver bråka med varann. Och jag tror att det är väldigt svårt att vara en bönemänniska och samtidigt vara inblandad i någon typ av djup omoral samtidigt. Och sen så för bön in Guds väckelse och nåd också. Okej. Så i psalm 119, jag ska sluta med den, sen ska jag låta Tina ge ett vittnesbörd också. Psalm 119, vers 126, där står det: tid för Herren att handla, till de har gjort en undervisning om intet, säger David. Så vi tror att Herren är redo att handla. Alltså. Så, men han lyssnar. Han lyssnar för att höra bönens röst. Så frågan är, kommer han att få höra den då? Kommer han att höra den från dig och mig? Kommer han att få höra den från kyrkan som är Kristi kropp? Och det tror jag. Jag tror det. Att han får göra det. Så. Då ska jag släppa upp Tina och låta henne säga några ord. Okej. Har du en mikrofon till? En. You can take that one. Keep it close to your mouth. Okay. The
I praise the Lord that I have this opportunity to share with you.
Jag prisar Gud att jag har det här tillfället att dela med er.
God has done so many miracles in my life.
Gud har gjort så många mirakler i mitt liv.
I was very fortunate when I got saved in the praying church.
Jag hade tur att jag blev frälst i en kyrka där det var mycket bön.
I think because the church people pray for me and I become a Christian.
Jag tror det var för att det var många som bad för mig, så blev jag frälst.
Also after I got saved, I have many difficulties.
Efter jag blev frälst så hade jag många svårigheter.
I learned that prayer can change things.
Men jag lärde mig att bön kan ändra saker.
I developed my prayer life. Every day is at least 4 hours.
Så när jag utvecklade mitt böneliv då, så jag bad minst 4 timmar om dagen då.
2 hours in the morning and 2 hours at the night.
Två timmar på morgonen och 2 timmar
I
på
often,
kvällen.
Often doesn't want to go to sleep.
Alla kan inte engelska. Mm-hmm. Så jag översätter.
I often could not go to sleep. I still think about Jesus.
Så ofta då när jag gick och la mig så tänkte jag på Jesus.
I want to share briefly some of the time.
Jag ska prata helt kort om någon gång.
When I was in the first master degree, I need to have eight credit hours of practicum.
Så när hon gjorde sin första, när jag gjorde min första masterexamen, så behövde jag behövde ha en vissa timmar med praktik, en viss,
and I pray to God that
typ en hel termin.
Please show me where should I go to apply for a practicum.
Så jag bad till Gud och sa: Gud, visa mig vart jag ska gå och försöka få praktik.
So in a dream, God showed me a professor that I met few years ago only once.
Och då gav mig Gud en dröm, och där visade han mig en professor som jag hade träffat några år tidigare.
So I
bara
went,
en gång hade jag träffat honom.
So I went into College of Liberal Arts to look for this professor.
Så jag gick till den delen av skolan där den professorn var.
And surely enough, he gave me this practicum position.
Och han gav mig en praktikplats.
And I asked him, what kind of topic should I research on?
Och jag frågade honom, vilket ämne ska jag forska på?
Because I know God's direction is from authority. So if I need clear guidance, usually in the church, I ask the pastor or elderly Christian people to help me. In the school, I will ask the professors.
Så jag tror att Gud ledde mig genom vad heter det? Genom de som hade auktoritet. Så jag frågade min professor i kyrkan, så frågade pastorn eller äldre kristna.
Men på skolan frågade jag
professorn då. Och hemma så ska jag fråga mina föräldrar.
And I did the research according this professor told me.
Och jag forskade på det som den professorn sa åt mig jag skulle göra.
And then one night I was praying until 4 o'clock in the morning.
En natt så bad jag tills 4 på morgonen.
And then I fall asleep.
Och jag somnade.
And then I had a dream.
Och så drömde jag.
I dreamed that God is going to provide me a graduate assistantship.
Jag drömde att Gud skulle ge mig ett jobb på skolan. Det kallas för graduate assistantship. Det är en typ av arbete som man kan få betalt för.
You know, I tried to find everywhere in the campus. And had met many different professors.
Jag har varit på skolan och letat efter jobb och träffat många olika professorer.
But I did not get a job.
Men jag har inte kunnat hitta något jobb.
But that night God showed me that he gonna give to me himself.
Men den natten visade Gud mig att han skulle ge det till mig alldeles själv.
So I woke up at 6 o'clock in the morning.
Så jag vaknade klockan 6 på morgonen.
Only two hours.
Så bara 2 timmar den natten.
By angel.
Men jag vaknade för att änglar väckte mig.
I was like fully joyful.
Jag var så full av glädje.
I feel my whole body was being tingling and touching. It's so joyful. You cannot describe that kind of feeling.
Jag kände en obeskrivlig glädje. Jag kände hela min kropp var helt jag blev vidrörd av.
And I have never felt so vigorous. So energized.
Jag har aldrig känt mig så full av energi, som vigör.
So I called 6 o'clock and went to church to attend morning prayer at 7.
Jag vaknade klockan 6 och jag gick till kyrkan för att vara på morgonbön vid 7.
Went to school at 8.
Och sen gick jag till skolan vid 8.
And right after a few minutes after I gone to school.
Och några minuter efter jag kom till skolan.
My professor from College of Liberal Arts bring two professors from College of Agriculture.
Så kom den där professorn som hade haft praktik hos då förut. Kom med 2 andra professorer.
So Tina, I'm going to introduce you these two professors.
Tina, jag vill introducera dig till de här 2 professorerna.
We are very impressed with your research.
Vi är imponerade av den forskning som du har gjort.
Would you be willing to be our graduate assistant?
Vill du jobba för oss?
So I can So I got a job by they come to me.
Så jag fick ett jobb, de kom till mig.
And I got it for 3 years.
I 3 år.
Usually graduate assistant only 2 years.
I de flesta fall så kan man bara ha det i 2 år.
They say that you have to do a second master degree.
Men de sa du måste göra en till masterexamen så vi kan behålla dig.
At the second master degree I met Lars.
Och då när hon gjorde den andra examen då, då träffade hon mig, Lars-Erik.
There is another answer to specific prayer. Maybe in the past I shared to you.
Jag ska dela med mig ett annat specifikt bönesvar jag fick. Det kan hända att någon av er har hört det förut. Jag kan ha sagt det förut.
Since I have a graduate assistantship, I have like $800 per month.
Så när jag fick det här jobbet då, så tjänar jag $800
i beginning of 97 January.
I januari 1997 var det.
But that time was in 1996 and I four times.
Men på hösten 1996.
And I was deeply in debt.
Innan det alltså, så var jag hade jättemycket skulder.
I had a credit card bills.
Jag hade kreditkortsskulder.
And hospital bills.
Och sjukhusskulder från en sjukhusvistelse.
Equal to $15,000.
Och det var totalt $15,000.
And I that time I have no idea how can I get out of it. Even $800.
Och jag visste inte hur jag kunde komma ur det.
And with so much debt, I calculated for 7 years still could not finish.
Och när jag, så med den,
if I try to do it myself.
Med den lönen som jag fick då, $800 i månaden, skulle ta med hyra och allt sånt som skulle med. Och så hon kunde inte räkna ut hur hon skulle kunna få slut på den skulden på flera år.
I hold the credit card bills.
Jag höll i kreditkortsräkningarna.
I was in a bit distress.
Och jag var väldigt distress.
Sad.
Ja, jag var ledsen, ja.
And I was I kneel down before the Lord.
Och jag böjde knä inför Gud.
I put this on the floor.
Och jag la räkningarna på golvet.
I say, God,
Gud,
take care of it.
Ta hand om det.
I was crying to
och jag
sleep.
Grät, och jag grät.
I was crying to sleep. I say, Jesus.
Jag sa Jesus.
You forgive all my sin.
Du har förlåtit all min synd.
When you die on the cross.
När du dog på korset.
Your blood cleanse all my sin.
Så renar det blod min synd.
And the pastor say debt is sin.
Och pastorn sa att med skuld, pengar skuld också synd.
I say, if you forgive all my sin, you can forgive all my debt.
Och jag sa, om du förlåter alla mina synder så kan du förlåta alla mina skulder också, sa hon.
So I was crying to sleep.
Så jag grät mig till sömns.
In that night. Jesus show up in my dream.
Och den natten kom Jesus till mig i en dröm.
He comforted me.
Och han tröstade mig.
He said that he gonna remove all my debt.
Och han sa att han ska ta bort all min skuld.
And he gonna provide me a free housing.
Och han ska ge mig gratis boende.
The next day I went to church.
Nästa dag gick jag till kyrkan.
When I went into the church.
När jag gick in i kyrkan.
My pastor was standing here announcing this opportunity that I can stay with an elderly lady.
Och just när jag kom in i kyrkan så pastorn stod där framme och han hade en vad heter det, announcement. Han hade alltså vad heter det, pappa? När man announcement. Nej, alltså han sa alltså att det finns möjlighet att bo gratis, sa pastorn.
Yeah. So I this old lady if you live with her you don't need to do anything.
Så det var alltså en gammal
being roommate.
Det fanns möjlighet att bo med en gammal tant som en gammal dam.
Free utility.
Som behövde sällskap alltså, så det var liksom man skulle få bo gratis, man behövde inte göra någonting, bara bo där.
My friend next to me say, Tina, it's yours.
Och min vän som satt bredvid mig sa, du, Tina, det här är för dig.
I said, I clean it.
Och jag tar emot det, så.
I went to interview.
Så jag gick på intervju.
I was the last one to interview.
Jag var den sista som gick på intervju.
The lady's daughter decided to take me.
Och de bestämde sig för att ta henne.
Yeah. So I moved in 96, December.
Så jag flyttade in i december 96.
About Christmas time.
Ungefär vid jultid.
And my graduate assistant should start at the January 97.
Och det arbetet jag fick starta i januari 97.
I got a paycheck.
Och jag fick min
$800 about.
Jag fick min första lön.
I give 10%.
$800. Jag gav 10% till kyrkan.
And I did not leave any money for
myself. Och spara inga pengar för mig själv.
I put every money.
Jag la alla andra resten av pengarna.
To the check to the credit card companies.
Till kreditkortsföretaget.
By August 1st. I returned all my credit card debt.
Och när 1 augusti kom så var min kreditkortsskuld avbetald.
Of 1997.
I 97.
The same year.
Samma år.
And then by the same year, December 1st.
Och den 1 december.
I returned all my friends debt.
Så jag betalade alla skulder jag hade till mina vänner.
During this time.
Under den tiden.
God provide all everything I need.
Så gav Gud mig allt jag behövde.
Very little things was.
Bara små saker.
Something like rice.
Som ris till exempel.
I pray for rice.
Jag bad om ris.
My friend bring 5 pounds of rice.
Och då kom min vän och gav mig 2.5 kilo ris.
He said we're gonna have a lunch together. We're gonna cook together.
Så vi ska ha lunch tillsammans. Vi ska laga mat tillsammans.
And he said,
after that, att ta med
I
ris.
Your rice.
Då sa jag, men du, när han skulle gå så sa han, du glömde riset. Men då sa han, du kan behålla det, sa han.
After he left, I thank God.
Och efter att han hade gått så sa han, jag tackar dig Gud.
Thank you, Jesus.
Tack att jag fick ris
When
som
I
jag bad om.
For rice, you give me rice.
När jag bad om ris så gav
But
mig ris.
Only 5 pounds.
Men det här är bara 2.5 kilo.
I say, I need... This time I make sure pray for specific prayer.
Den här gången ska jag be specifikt.
So I want 50 pounds.
Jag vill ha 25 kilo.
Japanese rice.
Och det ska vara japanskt ris.
After I pray, I say, oh no, did I make a mistake?
Nej, nu gjorde jag misstag.
Because in our little town, we only can get, we could not get 50 pounds of rice.
För den lilla stan vi bodde i, där kan man inte få ta på 25 kilo ris.
But surely a few days later, I have a friend open a Japanese restaurant.
Men efter några dagar, det var, jag hade en vän som hade öppnat, startat en japansk restaurang.
She's closing the business.
Men de stängde den.
She asked me to come over to pick her up.
Hon sa kan hon bad mig komma och hämta henne.
And send her to airport.
Och köra henne till flygplatsen.
So when I went to her home to pick her up.
Och när jag gick och hämtade henne.
And she has a whole bunch of rice right there.
Så hade hon en hel hög med ris där.
Pick one bag up.
Hon sa ta en påse så annars ruttnar det innan jag kommer tillbaka.
Yes. So things like that.
Och det var en
Exactly 50 pounds.
Det var precis det hon hade bett om. Det var 25 kilo ris. Och det var
Japanese
precis japanskt ris som hon ville
so
ha.
I said, praise God.
Så jag sa, prisa Gud.
And there was another time about 3 years ago.
Och en annan gång, ungefär 3 år.
I had a thyroid cancer.
Jag hade sköldkörtelcancer.
Praise God that when we moved to Indianapolis, the doctor there found out I have that. Kind of condition.
När vi flyttade till ett nytt ställe för 3 år sedan
så
hittade doktorn där, den nya doktorn hittade att hon hade cancer i sköldkörteln.
Doctor immediately arranged surgery for me.
De ordnade med operation.
After the surgery, I was not able to breathe by myself.
Men efter operation så kunde jag inte andas själv.
I was it's supposed to be only 23 hours.
Det skulle ha varit en
observation surgery.
Observation och sen skulle hon varit hemskickad.
But it took totally 10 days.
Men det tog det var 10 dagar på sjukhus istället.
And 7 days in ICU.
7 av dem var på intensiv
and
vård.
When I come out of the hospital, I have to have a tracheostomy.
Och när jag kom ut från sjukhuset så hade jag en vad heter det på svenska? Trakeostomi. Ett rör i halsen, ja, så man kan andas.
And then I could not breathe, I could not eat.
Och jag kunde inte äta.
So I have to put the feeding tube.
Så jag hade en matsond genom näsan.
And then I could not speak. I had
no
voice at
all. Jag hade ingen röst.
Yeah, in order for me to be able to eat.
För jag skulle kunna äta.
I need to have a voice first.
För jag skulle kunna äta Sverige. Det hör liksom ihop så. Så rösten och svärningen och allt det hör ihop.
And I had surgery at the end of October 2007.
Så jag hade operation i slutet på oktober 2007.
And I at the November Thanksgiving time.
Men i november vid Thanksgiving, det är tacksägelsedagen, det är en helg i USA, en stor helg.
Usually I go to a conference, a so Christian Chinese conference.
En kristen kinesisk konferens.
And that year I pray to God.
Och det året så bad jag till Gud.
I said, God, if you want me to go to conference.
Jag sa till Gud, you know, du vill att gå på den här konferensen.
Can you first take my tracheostomy out?
Få bort det här röret som andningsröret i halsen.
Because I cannot travel with a heavy machine.
För jag, det är svårt.
Two kind of machine with me.
Med röret så måste man, det var maskiner som skulle med och det var mycket krångel att resa.
So we arrange seeing doctor.
Så vi arrangerar och träffa doktorn.
And to that doctors try to persuade doctor.
För att övertyga doktorn att det här röret skulle ut.
To remove it. But doctor say no. You would do so poorly.
Nej, du var så dålig så.
And you should he was thinking about changing a better kind of trach.
Han hade
so
tänkt
that I can
ändra,
be feeling more comfortable
en,
right
en annan
here.
Sort så hon kunde känna sig mer
I say no. Can you at least let me try. God will help me.
Jag sa nej, kan du åtminstone prova och se om Gud kan hjälpa mig.
Ja. So he closed the hole.
Så de stängde håret för att se om hon kunde andas.
He said, okay, I'm gonna observe you.
Okej, jag ska observera dig på en timme och se om
observe for mm-hmm. Something. If you could do that then And then you go home for 24 hours.
Om du kan andas så du kan gå hem 24 timmar och komma tillbaka igen. Då tar vi bort den.
So when he closed my trach.
När han stängde håret.
Instantly I feel
så då kändes det som att
the air was stuck.
Så det var liksom stopp, jag kan inte andas.
And then I was not there to say it.
Men jag vill inte säga någonting.
But in my heart I pray.
Men i mitt hjärta bad jag.
And with quoting God's scripture.
Och jag vet det.
Say God's word.
Ja, ja. Jag citerade Guds ord.
I say I can do all things.
Jag kan göra allting.
Through Christ Jesus in me.
Genom Kristus Jesus i mig.
Amen.
Amen.
I have been quoting this scripture over and over.
Jag citerar den skriften om och om igen.
And suddenly.
Och plötsligt.
I feel pop.
Så kände jag att det poppa pop.
The airway become clear.
Och det blev klart.
So I was able to go home.
Så jag kunde gå hem.
And then after 24 hours.
Och efter 24 timmar.
Remove it just the day before the conference.
Så tog doktorn bort den dagen före konferensen.
So I went to conference still one hand holding the feeding tube.
Men jag åkte till konferensen men fortfarande hade jag min matningssond i ena handen.
I was still feeling very weak.
Jag kände mig svag fortfarande.
My daughter was very little at time.
Min dotter var liten då.
And we were at the child care area.
Och vi var på det stället barnställe liksom stället. Det var barn och vi kunde se. Kunde se konferensen på TV, på video.
And then there were time. All of a sudden, all the kids was gone.
Plötsligt så var alla barn borta.
And then my husband was gone.
Och min man var borta också.
So I was watching the TV, the conference.
Och jag tittade på konferensen på TV där
but
rummet där.
Suddenly I say, where are they?
Var är de allihop?
So I pick up my pillow in one hand and pick up the feeding tube.
Så jag tog upp min kudde och min matsond, den satt på en stativ.
I see the other room was open and there are many people going there, so I go in there.
Jag sa det var ett annat rum som var öppet, det var mycket folk där, så jag gick in och tittade.
And then I saw the pastor.
Då såg jag en pastor.
Was praying with the children.
Som bad tillsammans med barn.
All the children was praying.
Och alla barnen bad.
All the children praying.
Det var en massa barn som bad.
So I said I'm gonna come closer to look what's going on.
Jag gick in för att se vad som pågick.
And I find a chair right there and sit down and look.
Och då hittade jag en stol så jag satt mig.
And then that pastor suddenly saw me.
Och då den pastorn såg mig plötsligt.
And then she said, "Let's pray for that woman."
Så han ber för den kvinnan, sa han.
And so all of a sudden, all the children
alla barna
surrounding me
och var runt omkring mig.
And then they had
och de la händerna på mig.
Everywhere. And then I looked their face.
Och jag såg deras ansikten.
They were crying.
De grät.
They were crying to God to
och
pray
de bad
for me.
Gud. De bad för mig.
And their face was like angel.
De såg ut som små änglar.
And yeah. I was in my heart was like. So happy I started to giggle and laughing.
Jag var så glad så jag började
och
skratta.
My tear came out.
Och tårar kom
so
ut.
But at the same time I was giggling.
Men samtidigt var jag så glad.
I was giggling until for so many minutes I don't remember.
För flera minuter.
And then until they finished prayer for me they say it's done. Jesus so, already healed her.
När, och sen så slutade de be och sa det är klart och Jesus har redan helat henne.
I went home that I went home the night after conference finished.
Så sen kvällen efter att konferensen var klar.
And then that God showed me a dream again.
Fick jag en dröm till från Gud.
God showed me that I have voice.
Gud visade mig att jag har röst.
My voice come back again.
Att min röst har
kommit
tillbaka.
And I was going everywhere to tell people about Jesus.
För att berätta för folk om Jesus.
And then when I woke up, I said,
när jag vaknade så.
Is that possible?
Är det möjligt?
You know, I don't have any voice. I only have.
Jag har ingen röst. Det är bara jag har bara.
Only air.
Det kommer bara luft ut.
So I say, okay, I'm gonna try.
Okay, jag ska prova.
And then I open my mouth.
Och då öppnar jag munnen.
First I speak.
Först försöker jag säga något, men det bara var luft som kom.
No song, first time.
Ingen ljud.
And I said, I'm gonna try one more time.
Men jag ska prova en gång till.
And when I tried one more time, this time the voice came out.
Så kom rösten fram.
And he was getting ready to go to work in the morning.
Jag skulle gå och jobba på morgonen.
And then he was also very amazed.
Och han blev förvånad.
And that morning my voice therapist.
Och min röstterapeut.
She came to listen me.
För att hälsa på.
And she said, I'm gonna arrange you with the doctor.
Hon sa jag ska ordna så du får gå till doktorn.
Do another,
för att göra ett
swallowing
test. Ett
swallowing
test.
And so surely enough, I passed the test.
Och jag kom igenom. Jag klarade testet den här
and
gången.
Then
jag kunde
svälja. I was able to remove the feeding tube.
Så jag kunde ta bort den där mattuben.
And I was able to be healed.
Jag kunde andas själv.
Voice and then feeding
tube. Röst.
Usually doctor.
Tuben var ute.
Used to be this the same therapist was trying to suggest me to open a belly so that feeding tube would not be it would do faster than the feeding.
Den här terapeuten hade pratat om att man kanske skulle göra ett hål i magen istället så att man inte behövde ha en sond genom näsan så det kunde vara bättre för rösten.
All the doctor told me at least half years.
De hade sagt att det skulle ta minst ett halvår för det här att bli klart.
And God, he did heal me.
Men Gud hela mig.
So praise God, glory to God, hallelujah.
Ära till Gud, hallelujah.
Amen.
Okay. Amen.
Thank you so much for your patience.
Tack så mycket för ert tålamod.
I have a whole tons of miracles.
Jag har helt tons. En massa
miracles.
I
probably need a few days to share.
Det kan ta flera dagar, men sluta här.
God bless you.
Ta över, pappa.
Ja, ni ska ha tack Lars-Erik och Tina. Och jag tänkte när Lars-Erik satt där, oj, det kan kännas tungt. Jag jag måste sova. Ska det vara så där om jag nu släpper in Jesus i hjärtat? Men då är alltså det fina, jag tror att det här blir inget tvång, utan jag får liksom vara att det är inte tvång, utan jag vill kanske plötsligt be. Och det tror jag är bra. Och vi som har varit med ett tag, vi kanske behöver be mer, visst? Då ber vi Gud om hjälp. Hjälp oss så vi kommer in i det här, kommer i funktion. Så jag tror det här är en möjlighet som finns och det visar vad Gud vill. Och tack Tina för att du delar med dig av ditt vittnesbörd. Ska vi sjunga en sång till och sen så fick vi tillsammans. Ja. Gör det. Ja, 196. Ska vi se. Vi sjunger en sång till och sen fick vi tillsammans.
Mörkrets Gud vill visa sin kärlek och sin stöd, och sänder han välsignelse i mig. Han ger oss sina gåvor, han ger överlön, och allting till barnens bästa sted. Rikta Gud åt dem som hör oss, och de är din skull. Hur är din slut med någon för dig? När glädjens Gud vill tala till oss som är hans barn, hans andes röst förmedlar vad han sa. Han visar när vi felar, men ger oss också bröst, och alltid är det kärlek i hans röst. Så prisa Gud och de som höras, och av glädjens Gud de bättre röras. Om Gud tror på Jesus ska du känna Gud vill tala till oss som är hans barn. Hans andes tröst förmedlar honom sann. Han visar när vi felar, han ger oss också tröst. Och alltid är det kärlek i hans röst. Så prisar Gud, låt honom höra. Och av glädjens Gud, låt honom röra. Om du vill tro på Jesus ska du känna. För i glädjens Gud är någon som fyller dig. När glädjens Gud vill sända oss ut med Gud och nå. Han leder och vi följer i hans spår. Han visar oss vår nästa och ger oss alltid råd. Han lär oss visa kärlek och igår. Så på visa Gud, låt honom höras. Och glad glädjens Gud, låt honom beröras. Om du vill tro på Jesus ska du känna. Hur glädjens Gud med någon som fyller dig. Gud, låt oss som höras. Och av glädjens Gud, låt dig beröras. Om du vill tro på Jesus ska du känna. Hur glädjens Gud med någon som fyller dig.
Vi tar en förlängning om tid.
Så prisa Gud, låt oss som höras. Och av glädjens Gud, låt dig beröras. Om du vill tro på Jesus ska du känna. Hur glädjens Gud med någon som fyller dig.